I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
They said, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Oh, this day, it's all gonna happen. And this day, I'm gonna make it, you'll see. Cause this day is mine. Oh yes, it's mine.
Hej och välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent & Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Rutger Lindqvist, vd på Joika Communication. Vi hör om hans karriärresa och hur han började som lärarvikarie och att han skickat världens sämsta svar på en jobbannons och sen trots det fick jobbet. Vi hör också om hur han rest land och rike runt som konferencier för massa skönhetstävlingar och varit nattklubbschef på tiden det bedrog sig. Rutger har vunnit oändliga säljtävlingar och sedan dess gjort en jättekarriär och jobbat med mobilmarknadsföring nu i massa år. Rutger arrangerar även det omtalade medie-SM i fotboll och kommer dessutom arrangera spelbolags-EM i fotboll nu på Malta. Rutger har också varit med om att se till att Sjö Sandström blev official timekeeper till hela Volvo Ocean Race i final mot bland annat Rolex och Omega. Så vann alltså Sjö Sandström med hjälp av Rutger. Inte illa alls. Häng med allihopa, för det här, det kan bli riktigt bra. Jag hälsar dig välkommen, Rutger Lindqvist, vd på Joika Communication.
Tackar, tackar.
Kul att ha dig med på den.
Jättekul att vara här.
Ja, härligt.
Otroligt många framgångsrika människor som har varit här innan, så det är bara passa på att sola dig glansen.
Ja, precis. Och så är du utvald att vara med.
Ja, härligt.
Mm, bara en sån sak. Kan vi inte för lyssnarens skull bara ta dig tillbaka? Vem är du och hur är du uppväxt? Var kommer du ifrån?
Ja, Rutger Lindqvist, tre syskon. Uppvuxen i Solna, där av ett väldigt stort AIK-intresse som fortfarande är kvar. Så jag går på alla matcher och ser på denna underbara fotboll.
Just det.
Ja, flyttade sig med till Sollentuna och sen blev det Nacka, där jag varit ganska trogen ända tills jag träffade min fru och flyttade till Täby.
Just det,
så är det. Skaffade tre egna barn.
Precis.
Full fart. Grabbar, såklart.
Tre grabbar är det. Ja, precis. Mm. Det blev tre grabbar. Men hur började det rent liksom jobbmässigt för dig? Vad var dina första jobb och hur började det?
Mitt första jobb var faktiskt lärarvikarie. Jag skulle göra lumpen efter jag gått ut skolan då, i juni månad. Jag skulle göra lumpen i januari. Och då kände jag att jag måste göra någonting under tiden här. Och då dök jag faktiskt in på som lärarvikarie. Så jag hade gymnastik, kemi, matte, biologi. Högstadiet faktiskt oftast.
Oj,
så jag var ju då egentligen bara några år äldre än dem. Så jag stod faktiskt mer och pratade med dem på rasten än med lärarna. För jag hade ju mer gemensamt med dem egentligen.
Det är klart.
Så jag spelade rumping och så hade det ganska roligt liksom med eleverna kontra lärarna.
Vilket utmärkt första jobb.
Underbart. Lärorikt och kul. Hade ju på den tiden också väldigt långt hår, så att eleverna satt väldigt tysta och var väldigt intresserade av vad jag sa. Jag gjorde faktiskt en sväng som lärarvikarie efter att jag hade klippt av med håret och det fick jag inte samma pli på dem längre.
Du hade hår ända ner till rumpan om jag minns rätt.
Korrekt.
Det var ball som idrottslärare.
Ja, det var ju på den tiden så det var ganska vanligt med långt hår på ett annat sätt. Man hängde lite i Kungsträdgården och redan med alla. Allt jag sa, nu har inte jag varit de som slåss. Mm. Men man har väl sett ett och annat. Men då var det väldigt vanligt med långt hår på den tiden.
Men numera, som 47-åring och mediebranschen, känner inte du att så här, hår ner till rumpan funkar inte helt bra längre?
Jag tror inte ens min tjocklek på hår skulle räcka till det i dagens läge.
Det skulle bli lite tanigt.
Ja, det skulle bli lite tanigt. Alltså, så jag är ganska glad över den frisyr jag har. Jag får tacksam för varje år man har hår kvar.
Ja, precis, bara hålla i de hårstrånarna kvar.
Exakt.
Vad händer då från lärarvikarieyrket där? Kul start på karriären.
Du började jobba som PR-chef ute på diskotekhuset på Djurgården. Då åkte vi egentligen bara runt i badstränder och så till att massa sköna människor skulle komma och besöka oss på fredag och lördag. Det var väl typ det bästa stället i Stockholm på den tiden.
Så inkastade du på diskotek?
Ja, inkastade. Jag gick omkring egentligen bara mingla med folk. Så att man var väl något där, någon väldigt tidig form av nattklubbschef.
Just det.
Och bara gick omkring och mingla och såg till att folk hade bra, de skulle komma tillbaka och så vidare. Jag fortsatte väl efter diskotekhuset där, så fortsatte jag egentligen åka runt om i Sverige med, som konferenser för olika tävlingar och skönhetstävlingar och Miss Wettigy-tävlingar i hela fadruttan. Mm. Och jag jobbade alltså bara kvällar och helger.
Så det var skönhetstävlingar, modershower och Miss Wet T-shirt contest.
Korrekt, korrekt. Fick man åka, ta med sig en 6-8 brudar och åka runt och landrike runt. Det var egentligen Danne Fridell, filmaren, som var hans bolag. Så åkte landrike till. Jag har nog besökt varenda ställe runt om i hela Sverige. Ja, rolig tid.
Ja, det förstår jag. Mm. Bra har det där gjort, liksom. Ja, det gjort. Innan man tar den seriösa
innan
kostymen
man tar seriösa. På. Mm. Ja, men det, och sen någonstans insåg jag väl där, eller det var faktiskt min syrra som kom in i i mitt sovrum någon gång när jag satt och kollade på någon så här frågesportprogram som jag hade följt med om från kvalomgång hela vägen till finalen. Och hon stängde av tvn och jag blev helt galen på henne. Mm. Och då tänkte jag, fan, vad är det för skit jag tittar på? Mm. Jag måste ju bara jobba dagtid. Och då sökte jag faktiskt mitt första säljjobb. Mm. Och då började jag sälja annonser på via telefon egentligen. På agent media tror jag ett eller liknande. Och då började jag jobba inom telekombranschen och började jobba på ett bolag som heter Telcar Communication. Jag säljer mobiltelefoner, som jag någonstans såg att jag tror på det här mobilt. Och det är ju ett spår som jag egentligen hängt fast ända till idag.
Mm, du blev mobilen. Gisslan på mobilt i olika
mobil
typer av
kommunikation. Olika det är grejen.
Lite olika sammanhang där. Vi kommer komma in det på dagens roll som du har också. Mm, och hur gick det då när du kom in? Dels sålt ditt annonser nu, då var det rycka lur och hög aktivitet och lite lattjo lajban då, förstår jag.
Ja, men det är väl alltid så med försäljningen. Man måste ha en hög aktivitet och det spelar ingen roll. Jag ser det med försäljning idag också.
Just
det är fortfarande en hög aktivitetsgrad för att man ska lyckas. Så det är ju, tror jag, skiljer om man är 20 eller om man är som jag då, 47. Jag har fortfarande mina 8 möten i veckan och stenhårt bokande och skriva offerter, ringa på offerter och ta in avslut på det sättet. Så har jag egentligen följt det hela livet.
Just det. Så du är inte mindre säljare idag fast man har större ansvar? Liksom?
Nej, ska inte jag säga det. Jag tror att man, antingen har man det i blodet eller så har man det inte. Och för mig har ju någonstans alltid varit försäljning och marknadsföring rakt igenom. Och, så det rinner i mitt blod.
Det gör ju det. Men när du var inne där på mobilt, när du började och butiker och så, du vann en del priser också vad jag förstod. Berätta om den
tiden. Ja, stämmer. Du som håller på med rekrytering kan ju nog säga att jag gjorde nog kanske Sveriges sämsta svar på rekryteringsannons för Geab då, som hette, som idag heter The Phone House. De hade satt en annons ut där och frågade så här: är du anträffbar, och sen vill du liksom sälja mobiltelefoner för Geab och bla bla bla, massa texter. Jag skickade ett brev till dem så här: jag är anträffbar, mitt mobilnummer, that's it. Och de tyckte att det var det sämsta de har sett i hela sitt liv, så de måste ju träffa den idiot som skriver en sån grej. Och jag fick jobba på stående fot, så att, och där på Geab så då var jag nog utan att skryta.
Jag
sålde mest varje månad under hela tiden egentligen.
Och det var mobilabonnemang?
Mobiltelefoner, mobilabonnemang, tillbehör och allt som har med det att göra.
Och du fick pris, fick inte du blev omnämnd de här
eller jo, jag blev ju årets säljare x antal år. Ja. Som man liksom vann klockor, vann resor till Australien och vann massa. Och så vann jag även min utbildning på Young Business School då, som jag, istället för priser så plockade jag ut i en utbildning istället.
Smart. Så det var liksom, nu var det verkligen så här att se vad man går för och lyckas med försäljning, och det ger i sin tur då att få en utbildning och få ett högre ansvar och även...
Jag hade väl någon revolt gentemot min pappa som var gammal universitetsdirektör som alltid tjatade hela livet. Det är otroligt viktigt med utbildning som det är. Men jag skulle bevisa för honom då att man kan lyckas utan utbildning. Och så jag satsade väldigt hårt på försäljning och lyckades väldigt bra, tjänar bra med pengar. Och så sa min pappa någon gång så här: men du har bevisat för mig, Rutger, du har lyckats utan utbildning. Då började jag plugga vidare. Så när jag fick min examen så satt faktiskt pappa och grät.
Det var fint, vilken underbar story. Och vad härligt att din far bjöd dig på den faktiskt. Jag tror många fäder, säkert inklusive dig och många fäder som lyssnar, men man tänker att det är så självklart att man är stolt över sina söner eller döttrar, men man säger det sällan. Det är fint att han...
Jag tror det är otroligt viktigt att man säger det. Jag menar, jag kommer ju mata jättehårt på mina barn att de ska verkligen ha en utbildning. För att jag tror med det klimatet som är här nu så tror jag att det är ännu viktigare med en utbildning i grund och botten än
men bara hårt pannben.
Ja, vet du, vi är i mediebranschen med alla tjänster som ersätter CRTB och så vidare. Liksom.
Det blir svårare idag.
Det är svårare. Och så där tror jag att man måste vara ännu... Det kommer ju typ, även fast allt kommer existera, men det är typ ekonomiutbildning för att köra buss. Nu kommer bussen att vara helt automatiserad via Google och något liknande, så man kommer inte behöva en busschaufför. Men det är ren princip så tror jag.
Men man behöver ju kunna läsa för att vara busschaufför, för de kommer vara självkörande, så man måste ju läsa Daily News.
Det är ju andra grejer. Det kommer ställas helt andra krav på oss, vilken utbildning vi har. Men det kommer förändras väldigt mycket i den aspekten. Så är det.
Så nu tror du på pappas spår att man behöver en utbildning i alla fall?
Pappa har alltid rätt.
Ja. Jag brukar säga att så här, morsor är alltid rätt, man kommer bara på det för sent. Vad hände sen då från att du hade briljerat så enormt med att sälja?
Sen skulle jag då gå in på bolag som heter Europolitan. För operatörerna styrde ju telekommarknaden väldigt mycket med sina subventioner och så vidare. Och det heter ju idag Telenor, men det var ett väldigt segt jobb när man gick från The Phonas då, som var väldigt ung, flexibelt, man hade direktkontakt med vd, man fick igenom idéer och tankar, bla bla bla, så kom man till ett bolag då som Europolitan, som jag brukar skämta med att det var ISO-certifierat och det fick i grund och botten fick instruktioner på hur du torkar när du gick på toaletten. Det var inte riktigt min mentalitet. Och då började jag jobba på ett investmentbolag som heter Elion Invest och gick in som en personell resurs och drev igång försäljning och marknadsföring i diverse olika bolag. Och när vi då hade lyckats med våra mål och sålt vår andel så rullade vi vidare i nya projekt, alternativt att jag hade anställt en försäljning och marknadschef som kunde ta över det jobbet som jag själv gjorde. Men ett av de projekten som jag höll på att kontinuera med hela tiden, det var ju Sjösandström.
Just det. Det tror jag du har nämnt någon gång vid tillfället. Vad intressant, som har gått så bra för. Ja. Vad jättesnyggt kontor har de idag.
Ja. Ringvägen, sitter med dem. Vi satt ju på Skeppsbron.
Just det.
Jag hade utsikt över hela inloppet.
När det bedrog sig, var det?
Korrekt.
Så du var med där och sålde eller pushade?
Ja, liksom? Jag höll på med försäljning och marknadsföring där och byggde väl upp mycket distributörer internationellt sett och även återförsäljare i Sverige.
Så finans, det var mobiler, det var finans, det är klockor.
Produktplacering i film.
Just det.
Har vi också på med. Hade bland annat Alexander Skarsgårds första film, Dykan, höll vi på med.
Vad placerade ni där då? Var det Sjösandström alltså?
Nej, det var ju ett av de projekt jag höll på med. Då tog jag in liksom Nokia, Europolitan och så här, som gick in och sponsrade för produktplacering. Jag gjorde även marknadsföringskampanjen för när filmen lanserades. Och vi gick upp samma helg som James Bond. Vi hade faktiskt 6 000 tittare mer första helgen än den James Bond-filmen.
Det är ändå prestige.
Det är prestige, det är en enorm prestige. Sen tvärdog vi, för filmen var ju bedrövlig. Och fick mycket kritik för produktplacering. Jag hade inte, det var sån produktplacering. Jag hade inte placerat produkterna. Så det var ju skillnad. Men så var det. Jag var faktiskt i Brasilien och jag hade en god vän till mig, Johan Dan. Han höll också på med produktplacering. Han var på filmpremiären och han sa att han aldrig skämt så mycket och hade önskat att längst ner när det stod så här produktplacering, Johan Dan och Rutger Lyck. Han bara, jag vill inte se det där.
Just det. Så framgång kommer ibland med lite bakslag också.
Ja, exakt. Det här satt var rolig efterfest i alla fall. Så man får nöja för det.
Ja, just det. Och den missade du om du var bortrest då?
Jag var i Brasilien.
Man var kast alltså.
Nej, eftersom jag är inte så mån om fest så klarar man ganska bra i Brasilien också.
Du gillar att mingla på dagarna.
Exakt.
Sen är det familj på skälen. Brasilien, vad härligt. Det åker jag om.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
ett halvår med min och surfa lite.
Gud vad härligt.
Mm. Och sen då, och produktplacering. Nu har vi ju fortfarande det här marknadsföringstänket som just du skulle närma dig mer och mer och syssla med ganska mycket idag.
Ja, jag håller på med det i 6 år. Så 2005 där så fick jag faktiskt med några vänner, så startade vi igång en pokersite som heter Podtracer. Som det var en av de tidigare 2005 där. Där vi också hade ett bolag som heter All in Games då, som levererade pokerprylar för hemmabruk. Och det var ju... Ja, poker är ju fortfarande hett såklart. Eller inte just poker nu, men casino och gaming eller gambling är fortfarande väldigt hett.
Mm.
Och det var vi en av de första som började hålla på där, trackla in oss.
Mm.
Och samtidigt med Potter som var redan på pokersite så byggde vi upp distributionen för pokerprylar runt om i Europa. Så att när jag lämnade 2008 så hade vi någonstans distribution i 35 länder tror jag. Vi har byggt upp det ganska hårt.
Och var det lite skolan som du lärde dig från Sjö Sandström också, även om det var inte kanske lika
internationellt? Ja, det var distributörer, hur de jobbar, hur de tänker. Och sen har man märkt det runt om i hela världen, spelar ingen roll vad man gör. Oavsett om man ska prata med någon digital planner som är 20 år i Stockholm eller man går ut med en distributör från Italien som är 58 år. Alla tycker de var kul.
Eller hur? Så att det är fortfarande relationer.
Det är fortfarande relationsbyggande liksom på det sättet att man ska ha en bra relation och det ska vara roligt. Och gör man det så rullar det på. Som på Sjö Sandström av olika anledningar, jag tror att det lämnade så var det 15. Vi hade 15 länder som vi distribuerade till och jag tror när jag slutade så tror jag 12 klev av. För de sa att jag är ju business med dig, jag skriver inte med bolaget.
Ja, just det. Åh, tråkigt för dem då.
Men det har gått jättebra ändå. Det kanske hade varit ett steg som de var tvungna att göra ändå. Men det var liksom, det blir ganska relationsbyggande på det sättet.
Det tror jag är jätteviktigt. Vi är ju trots allt bara människor. Mm. Och ingen är finare än den andra när det väl kommer till kritan.
Alla är samma skrot och
ja, faktiskt. Mm. Så vad hände sen?
Jo, så var jag där i lite mer än 3,5 år. Sen kände jag väl att jag skulle starta eget konsultverksamhet återigen. Rutgraf Stockholm. Jag var så trött på resa.
Var det här innan fru och pojkarna?
Ja, innan allting. Så det var bara tjo och kim och jobba och just slita. Och redan. Men då var jag väldigt trött på resa. Så då sa jag så här till mig, nu startar ett bolag. Jag ska döpa det till Rutger av Stockholm. Mm. Bara för att det ska vara så trivialt så alla ska fatta. Jag tar inte ens uppdraget av Stockholm.
Nej.
Så då hade jag x antal uppdrag, mycket medieuppdrag. Och vissa sa, du måste åka ner till Göteborg och Malmö. Så jag bara, nej. Jag åker inte utanför Stockholm. De får komma till mig i så fall.
Jag vill inte resa.
Jag var skittrött på resa. Och jag tror att så, liksom, och du pratar med alla människor så är det lätt att hela tiden säga såhär, men jag har fått resa mycket så är det så jävla roligt. Så brukar jag säga såhär, vad är det som är roligt? Sitta och vänta på ett flygplats eller åka i luften
eller vara själv på ett hotell.
Komma ner, hoppa in i en taxi, åka till hotellet, åka till sina möten och sen sätta sig och gå ut och käka middag. Liksom. Och man ser inte skit av staden där fast man har varit, liksom, har varit på mycket.
För det är för tajt schema för en som hinner se något vettigt.
Sen är det så att jag tycker inte om att träffa nya kunder och dofta sprit. Tycker det seriöst. Då känner jag så, då vill jag hellre sitta och ta en räkmacka, käka den och, liksom, och ta ett bra möte. Sen om jag nästa gång luktar sprit, då kan de ta det. För då har vi gjort business och liksom, vi har liksom någon erfarenhet ihop tillsammans. Men första mötet aldrig.
Det går inte.
Jag gillar inte det. Jag vill att det ska vara seriöst första mötet och som man gör på ett bra sätt. Och sen därefter så kan man ha roligt ihop tillsammans redan. Men det är en princip som jag har haft med mig. Kommer ju säkert mina polare järva åt det här. Så jag tror inte alls, men det är faktiskt så.
Och nu? Vad hände sen då? Nu slapp du resa med det egna bolaget.
Men
så social som du är, saknade du inte kollegor?
Men det sjuka är att det är faktiskt ganska roligt att säga det. Om vi går och tittar tillbaka på egentligen, eftersom du säger, jag är väldigt social. Men tittar vi tillbaka på lärarvikariejobbet, vi har alltid själv var nya människor som kom. Konsultverksamheten för investmentbolaget, alltid själv. Min egen firma, alltid själv. Jag har varit med i liksom både när CDMR började jobba på Aspiro. Så var egentligen genom att bolaget gick ganska dåligt. Så första gången var vi frigöra all personal, satt själv, hyrde ut kontorsplatser. Gick till AdQuote, alltså var jag också, skulle starta Sverigekontoret.
Ja, för det var en uppstart
också. De fanns ju i Danmark.
Själv. Så det är mycket eget
själv.
Jobb.
Jag har varit själv.
Just det, ja, för det tänker man inte. Du och jag är ju ganska lika. Vi gillar att garva och jag menar, när vi springer på det är alltid lika kul. Ja. Liksom. Oavsett om det är i varsin bil på E4 och frun i baksätet vinkar. Eller om det är liksom på gatan där nere för att vi har kontor nära varandra. Mm. Du har varit faktiskt lite mentor till mig. Du har ju faktiskt kommit med både positiv och negativ, eller vad ska man säga, feedback till mig på hur jag ska tänka eller göra saker. Det har jag uppskattat jättemycket. Och även om budskapet du har kommit med kan vara av den karaktär man kan ta till sig och tänka, det här ska jag förbättra. Och det är ju indirekt en viss kritik, men jag tycker om det, och det har du varit alltid rak med. Å andra sidan är du lika rak med positiv feedback och sprider alltid positivitet. Det känns inte som man inte vet om du gillar den eller om du är på samma bana. För man kommer att veta om det är något som du inte gillar, så är man medveten om det. Och det tycker jag är fantastiskt.
Mm, tack. Ja, men det, så är det nog. Jag är nog duktig på
det man ser, både
komplimanger, både goda och sämre.
Sånt man kan,
som man kan förbättra. Likväl som att jag försöker givetvis ta del av information och av andra människor, både positiv och negativ kritik, för man ska bättra på sig. Liksom. Den dag man är fullärd, då ligger man väl i graven och jag är inte riktigt där.
Eller om man ens ser det då, men
ja, exakt.
kanske
exakt.
Inte.
Vissa dör med sig själv i graven och sådär, så jag skiter varandra och tycker jag lever mitt eget liv.
Eller hur, faktiskt. Ja. Ja, verkligen. Men yes, vad hände sen då rent karriärmässigt? Är vi inne på AdQuota nu? Nej, var vi innan det lite grann?
Vi höll ju på Passbyrå där något ett halvt år. Och då fick vi att vi skulle ta in ett visst antal kunder. När det var klart så sköttes jag alltid från Norge. Och sen kom jag AdQuota in och ville att jag skulle köra igång mobilmarknadsföring i Sverige och i Norge. Och byggde upp det. Sen köpte ju de Adyento, där Johan Äslund som har Keymobile idag. Och då hade jag en ägandel i bolaget, så då blev jag lite dyr att ha kvar där. Så gick vi lite skilda vägar efter en liten uppgörelse. Och i samma veva där så kom Jojka då, som återigen är mobilt, och vi hjälper företag förbättra marknadsföring, försäljning och kommunikation via sms.
Just det, så det är en kommunikationstjänst som rör det är en sms-baserad produkt.
Ja.
Berätta lite grann så jag fattar vad Jojka gör. Jag har förhållandevis dålig koll på Jojka.
Har du? Nej, ja, det kan vara allt ifrån tandläkare som påminner om en tid. Mm. Det kan vara gymgrossisten som skickar ut, Nelly som kan skicka ut hela sin kundklubb, där vi som sköter det, eller vår tjänst sköter det, och den sköter det själva. Så allting egentligen som handlar om information. Och information, marknadsföring och försäljning. Det är vad Jojka gör för sina kunder. Fast de har ju egentligen
och även med det här survey. Det är alltså att man kan, hej, du har varit på Sats, hur tyckte du att din första PT till timme va?
Eller? Okay. Att man helt enkelt ska kunna utvärdera liksom hur man tycker det var. Den är egentligen byggd för, vad ska vi säga, konsulter som är ute bland företag, och sen när de har gjort klarmarkerat så kommer det ett sms till kunden som har beställt, och så får man då rangordna hur den här konsulten har skött sig. Och då kan man ju som chef kan man ju läsa ut i form att har man alltid fått femmer och helt plötsligt fått tvåer, då kanske man ska sätta sig i ett privat möte med den här konsulten för att har det hänt något? Är det dåligt på hemmaplan? Ska vi hitta på någon lösning på det här? Och då kanske det kommer fram att,
eller ska du sluta på jobbet?
Ja, men så kan det vara också. Så kan det vara, men då får vi reda på det. Så att, det är ju samma sak där, ska de sluta på jobbet då, men då är det bättre att plocka bort det från
kunder. Så utvärdering igen då. Du kom ju ganska tidigt då med det här med mobilmarknadsföring och sen så fortsatt hålla mobilspåret, även om inom en lite annorlunda nisch kanske, inom mer kommunikation. Hur ser du på medielandskapet idag och med det mobila och allt som kommer? Hur skulle du säga att medielandskapet kommer att utvecklas?
Ja,
framåt.
Jag skulle säga så att det är väl egentligen samma sak som mobiltelefonen, med varmans hand, och tittar vi på liksom medielandskapet, allt egentligen utgår från mobilen. Det har ju varit liksom mycket snack mobile first, men det är the only thing is the mobile. Liksom. Det är där vi jobbar ifrån, och tittar vi bara köpen på e-handel idag, och så i december månad så var det, tror jag, 52% av alla köp skedde via mobilen. Så att liksom det är otroligt viktigt att ha mobilen i första hand liksom på det
att
sättet.
Ha närvaron.
Det går ju undersökningar per inom två år, så beräknar man att desktop har fyllt sin funktion.
Då är det natt i natt på desktop.
Ja, vi kommer jobba med desktop, men just själva handlingen kommer vi göra på ett helt annat sätt och såna grejer. Och det kommer mer bli liksom standardiserat, att du kommer få mer repeat order, så bara vara enkelt. Ja, men jag har förra veckans beställning och så vidare. Liksom. Så allt kommer mer automatiseras, så att det är väldigt enkelt och smidigt.
Just det, ens mobil är verkligen ens personliga universum, brukar jag säga. Mobilen, du har allt liksom. Snart kan du inte ens din egna lösenord förändra och göra det touchlösenordet. Allt lever i mobilen.
Visst är det så. Och det är, ja, så är det ju. Det är, och det är det som är underbart. Mobilen är underbar. Det finns liksom inga här. Och det är därför som man kanske som förälder verkligen får komma hem på kvällen. Liksom, jag försöker verkligen lägga undan mobilen i, liksom, så länge barnen är vakna. Så går upp och läser. Och då tar jag fram mobilen, svar på mejl och rena med andra. Liksom. Men jag försöker verkligen undvika det. Så när polare ringer mig då, när, efter sex, så svarar jag faktiskt inte i telefon. Jag kan ju titta
familjen
till, för att om den kunde hört av sig, då är det viktigt. Men i övrigt så försöker jag faktiskt liksom...
Både pojkarna och fru som behöver uppmärksamhet när man kommer hem.
Ja, så är det.
Så är det.
Med pojkarna då.
Ja, precis. Ja,
nej, det är klart, det är hela familjen. Det är, man har ju bara... Grabbarna kan ju sova när jag åker på morgonen. Så att jag har ju bara liksom några timmar på kvällen som de är vakna, och helgerna egentligen. Så att det blir ju... Så är det.
Mm. Det är fint där ute med pool och hela konkarongen.
Ja. Fina handdukar också.
Ja, just det. Det med. Ja. Där ser man. Vad intressant. Hur stor är Jojka idag? Vilka är ni? Vad har du ansvar för?
Jojka är ett börsnoterat bolag på Aktietorget.
Hade en massvis av aktieägare. Ja, 700 aktieägare, vad jag förstod.
850 till och med. Mm. Och det var ju egentligen en av de grejerna som jag tyckte var ganska roligt med att kliva på Jojka. Genom att det är börsnoterat så fick jag också lära mig när jag ska hålla käften, när jag ska prata, för jag får inte kommentera vissa rapporter innan pressreleaser. Jag får inte köpa aktier och sälja
och måste
aktier.
Kommunicera varje kvartal. Och, eller hur?
Absolut, och det har varit otroligt lärorikt.
Hur fungerar du med det då, som är så extrovert och så mycket? Liksom, för jag har också jobbat och ägt ett bolag som var listat på Aktietorget. Så det är ganska mycket processer kring det. Det kostar otroligt mycket rapportering.
Jo, men jag tycker om att lära mig saker som jag inte har gjort. Och det har jag verkligen fått göra under de här åren. Jag får lära mig jätteotroligt mycket. Och det har lockat mig, för att jag vill hela tiden, som jag säger, jag vill hela tiden utvecklas på olika sätt och vis, och det har jag fått göra här. Och framförallt då bita mig tungan ibland.
För du har vunnit tävlingen Sveriges snabbaste röst i radio, så du är ganska rapp i käften apropå att bita sig tungan.
Ja, exakt, så är det. Jo, det är faktiskt sant. Det gjorde jag ju säkert 25 år sedan.
Vad är de specifikt? Finns det några så här framgångstips som du har till unga lyssnare som lyssnar på det här? Något som du tror är specifikt viktigt för att komma någonstans i karriären? Du har ju också gjort det, de flesta som har varit med i podden har gjort. Börjat från början, få ha sin aktivitet även som du behåller den, att man vet hur viktigt det är. Men vad är viktigt att tänka på om man ska ta sig någonstans?
Nej, jag tror att... Jag skulle säga så, det är egentligen likadant vad man än gör. Hitta en chef som du gillar att jobba för. Likadant om du spelar fotboll. Hitta en tränare som du gillar att spela för. För att om inte han gillar dig, då kommer inte du få den bästa leadsen. Du kommer inte spela och så vidare. Då är det bara byta. Det finns så jävla mycket jobb där ute. Då är det bättre att låta Sabina tjäna lite extra pengar och byta jobb. Jobba med för en chef som du känner att han tillför någonting. Han ger mig någonting. Han lär mig någonting. Då kommer det bra. Och kommer det bra överens så kommer du få den bästa tipsen, bästa leadsen. Du kommer sälja mer provision och så vidare. Och det är en framgångsväg i sig.
Just det. Med det tackar jag för att du har varit med, och tack till alla er som har lyssnat. Tack så mycket. Hur gick det där då? Det fanns så bra.